Det är en stilla dag utanför Ölands kust. Kustbevakningen är ute på ett rutinuppdrag när de upptäcker en ensam båt som ligger och guppar i vattnet på Östersjön. På relingen hänger våtdräkter på tork. Kustbevakarna blir misstänksamma. De har under längre tid fått uppgifter om att vrakplundrare dyker i havet runt ön. Kan det här vara dem? När de närmar sig båten upptäcker de blöta föremål som ligger och torkar på däck. Ett block, en jungfru och en träring. Ombord finns tre män som berättar att de hämtat upp dem från botten. Och kustbevakarna undrar, har de på ett rent rutinuppdrag råkat trilla in i en plundring av vrakdelar? Saker som är pusselbitar för att kunna förstå Östersjöns månghundraåriga handelshistoria. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om vrakplundrarna och den största utredningen i kustbevakningens historia. Jag heter Emma Lokins. Två män simmar ner mot botten i Östersjöns grumliga vatten. Det är en dag i juni 2017 vid Örö, nordöst om Oskarshamn. Bubblorna sprider sig kring männen när de andas genom dykarmaskerna. När en av männen lyser med en ficklampa skiner den algklädda botten neongrönt. Anledningen till att de är på väg ner genom vattnet är för att en av dem tror att han har hittat något. Han var nyss och hämtade sin kompis som var kvar uppe på båten för att berätta om det troliga fyndet. Kompisen följde genast med och nu simmar de tillsammans mot vad de misstänker är en gammal järnkanon som ligger nära ett vrak på havets botten. De filmar när de sänker sig ner mot den algtäckta klumpen och skrapar bort lite av sjögräset. Ytan är skrovlig och de ser att det är mynningen på en kanon. Den har legat här i flera hundra år. Tre månader senare är de där igen. Kanonen var alldeles för tung för att bära upp på båten. Men nu fäster de den i linor längs båtens sida så att den hänger under vattnet. Idag är de tre som är ute. De kör tillbaka mot land. Kanonen ska bevaras i ett garage.
De här männen är dykare sedan decennier tillbaka. De är riktigt erfarna, både i Sverige och utomlands. Och de har dykt ihop i olika konstellationer. Och två av dem äger den här dykbåten tillsammans.
Det här är Joel Sund som är reporter på DN.
Det är tre vanliga smålänningar, familjemän, som verkar tycka om att hänga ihop. De brukar också ha med sig en fjärde man som kör båten men som själv inte är i vattnet.
Kompisgänget ägnar ofta helgerna åt att leta vrak och vrakfynd i Östersjön.
De här männen dyker ihop, de bastar och de dricker öl. Men så har de också den här hemligheten att de plundrar vrak på Östersjöns botten.
Tre år har gått sedan männen hittade järnkanonen. Det är söndag. De är ute på Östersjön igen. Men den här dagen ska äventyret ta slut. En lätt vind blåser från sydväst. Men det är lugn sjö den 10 juli 2020. Regnet hänger i luften. Den här gången är de öster om Öland. Nu är hela gänget med, också han som brukar köra båten. Männens våtdräkter hänger blöta på båtens reling. De har varit nere vid ett 1600-tals vrak på 42 meters djup.
Men vad männen inte vet är att kustbevakningen också är ute i samma område. Och de är ute på ett rutinuppdrag när de ser männens båt ligga och guppa där ute på vattenytan.
Tjänstemännen från kustbevakningen kör fram till den gamla träbåten. Trion ombord är motvilliga att komma ut på däck. Enligt kustbevakningen verkar de nervösa.
Och kustbevakningen vet sedan tidigare, sedan många år, att det finns uppgifter om att vrakplundrare rör sig här omkring Öland.
Så de bestämmer sig för att gå ombord. Och på däck ligger blöta föremål som ser ut att vara väldigt gamla.
Och när kustbevakningen frågar männen var de har fått de här föremålen ifrån, så erkänner de faktiskt att ja, men vi har plockat upp det från ett vrak som bara ligger en liten bit bort härifrån.
Och om det är så att föremålen är från 1850 eller tidigare, så är det olagligt att plocka upp dem.
En av kustbevakarna ser också att en av männen försöker stoppa in en GoPro-kamera inuti jackan. Men den här mannen då blir påkommen och ser lite skamsen ut när kustbevakaren påtalar det.
Den här kameran tas i beslag tillsammans med föremålen och ytterligare en kamera. På minneskorten finns bilder på männen ombord på båten.
Under vatten, när de dyker, när de är bland vraken. När de flyttar på föremål, borstar bort smuts och alger, plockar på sig föremål. Det finns också foton när de helt enkelt lever det goda livet. De tar en bärs på båten, i solen. Fotona visar helt enkelt deras utflykter till havs.
Kustbevakningen kontaktar ledningscentralen som bestämmer att en förundersökning ska inledas.
Det var helt och hållet magkänsla och slumpen som gjorde att de träffade på just de här människorna just den här dagen.
Det här är Therese Dorsch. Hon är utredare på kustbevakningen.
Hon är utlånad från Umeå till stationen i Stockholm och blir inkopplad helt enkelt för att hon har egen dykerfarenhet. Hon har själv dykt i många år.
Att kartlägga det här mysteriet, det blir Therese Dorschs jobb.
Hon är en central spelare i den här utredningen, för det är hon som på många sätt binder samman de olika delarna.
Och Therese Dorsch undrar, är det en engångsgrej? Eller har de lyckats ta serieplundrare på bar gärning?
Man känner igen när det pågår saker som inte borde pågå. Och det var ju det som sa det, att det här, vi måste titta närmare på det här helt enkelt. Hur är det egentligen?
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Några veckor efter att dykarna grips på båten gör kustbevakningen husransakningar hos männen.
För i början hade vi bara de här två minneskorten från de här två små GoPro-kamerorna och de här tre blöta föremålen.
Men de ska hitta mer än så hemma hos männen.
Det är skåp och lådor och hyllor som dignar av föremål. Och det är mängder av kritpipor, det är glasflaskor, olika metall- och träföremål, keramik och mynt. På en låda står det till och med dykfynd. Och i ett garage så hittar de den här kanonen från 1600-talet.
Kustbevakningen beslagtar 800 föremål. 300 av dem misstänkta fornfynd. Alltså lämningar som tillverkats före 1850 och därför olagliga att plocka upp.
I de första förhören med männen så säger de att de är helt oskyldiga till fornminnesbrott. De har inte tagit något från något vrak, säger de. Att de har en massa föremål från havets botten har de helt enkelt olika förklaringar på. Att det handlar om fynd som inte har gjorts på vrak, att de har köpt saker på loppisar eller av fiskare. Att vissa sakerna då inte är så gamla alls utan efter 1850 och därför inte omfattas av fornminneslagen. Och deras främsta argument är att de har plockat upp så kallade lösfynd. Sådant då som inte tillhör vrak och alltså inte är fornlämningar. Att det är skräp utan värde för någon.
Men under husrannsakan görs också en annan upptäckt som kommer att bli avgörande för bevisningen. Kustbevakningen hittar loggböcker som sträcker sig ända till 80-talet. Det framgår att männen vetat exakt var de ska dyka.
Vanligtvis så tar de här männen sin båt och åker ut till en plats som de har bestämt på förhand. De vet exakt var de ska åka, de har koordinaterna.
Och med en GoPro-kamera har männen dokumenterat resorna och fynden. Det är mynt, glasflaskor, keramik och kritpipor som var vanliga för att röka tobak på 1700-talet som de plockat med sig. I loggböckerna har framförallt en av männen noggrant dokumenterat vilka föremål de plockat upp från fornlämningar runt Öland och Smålandskusten.
Han skriver med lite slarviga bokstäver om dyken och vad de plockar upp. Han målar också föremålen de tar med sig. Han för alltså loggbok över trions egna brott, kan man säga. En gång skriver han, vi började riva i skiten, ta bort massa brädor, hittade ett handtag till en byrå. En annan gång så skriver han faktiskt, tog upp ett människoben, bra dyk.
Och just de här anteckningarna, tillsammans med dykarnas mobilpositioneringar, filmer och foton och kustbevakningens bilder på de beslagtagna prylarna, kommer att bli avgörande för utredningen.
Vi blev nog allihopa lite överrumplade över hur otroligt mycket det faktiskt skulle vara och hur lång tid det tar att gå igenom allting.
Loggböckerna är som dykarnas egna dagböcker med ganska exakta beskrivningar av deras brott.
Det är ju motsvarigheten till Encrochat i gängmålen faktiskt. Det har blivit helt avgörande för bevisningen.
Utredarna har kunnat se vid vilket vrak männen har plockat upp något, vad de har plockat upp och jämfört det då med vad de hittat vid husrannsakningarna och filmerna och fotorna där de också har dokumenterat sina brott.
Men kustbevakningen är inte själva experter på marinarkeologi, fornfynd och fornlämningar. Så för att avgöra om det som dykarna plockat upp verkligen är fornminnen så kopplas Statens maritima och transporthistoriska museer, som lite kort kallas SMTM, in i utredningen.
Så jag och en kollega då, åkte ner och dokumenterade alla beslagtagna fynd.
Jim Hansson, som är marinarkeolog, blir också central i den här utredningen.
Kategoriserade, mätte, fotade. Det gör det vi är duktiga på, liksom att dokumentera prylar och sen hitta ett sammanhang mellan dem och sen datera dem grovt.
Vanligtvis är hans jobb att dokumentera och granska de tiotusentals vrak som ligger på Östersjöns botten. Med den informationen upprättas vård- och skyddsplaner för vraken för att de ska kunna fortsätta vara de tidskapslar de är.
Och när de säger att det inte betyder någonting, för det har jag hört så många gånger nu, att vad gör det om jag tar upp den här trasiga krukan? Mm. Ja, ställer du en bokhylla så betyder den ingenting. Då förstår jag att den är meningslös, men ligger den där nere så kanske den kan datera ett vrak. Den kan tala om från var någonstans en handelsväg har gått eller hur man har ätit eller druckit ombord på ett fartyg eller, och så vidare. Va?
Östersjön är hem åt en unik handelshistoria. I årtusenden har den varit vägen ut i omvärlden för svenskar som har lämnat spår efter sig. Det bräckta vattnet gör också platsen sällsynt. Det är mörkt och svalt och här trivs inte skeppsmasken som annars förstör vraken genom att äta upp trät.
Och Östersjön är ju helt unik i världen för det här. Ingen annanstans på jorden finns denna tillgång till vrak. Och det är också därför som marinarkeologerna anser att plundringar här är extra skadliga.
Med tanke på allt det som finns på botten som gör Östersjön unikt, allt det här organiska material som är bevarat, finns ända tillbaka till vikingatiden. Det finns ju inte kvar på land och det finns inte i resten av världen, så det är väldigt viktiga grejer om man ska förstå en större historia helt enkelt.
Det finns vrak där det råder dykförbud, till exempel vid regalskeppet Kronan. Och kustbevakningen säger själv att det är fritt fram att dyka och ta hur mycket bilder man vill. Men du ska inte röra vraken. Du ska absolut inte ta något därifrån.
Så för att avgöra om männen faktiskt dykt vid vrak som är fornlämningar analyserar Jim Hansson och hans kollegor mängder av fotografier och videomaterial.
Ja, det är ju jätteomfattande. Det här blir den största grejen som har hänt. Vi känner till nu i alla fall under vatten, vad jag vet.
Och så upptäcker de något överraskande.
Två av de fyra vrak som är mest aktuella i utredningen är faktiskt tidigare helt okända för myndigheten. Tillslaget kommer nog lite som en chock för museerna och experterna. De har faktiskt aldrig tagit någon på bar gärning förut för vrakplundring. Och SMTM har sett vid flera vrak under flera år att fornlämningar faktiskt har plundrats. Men det är aldrig någon som har dömts för det här.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det går en tid. För det tar lång tid att kartlägga männens dyk och fynd. Utredningen är komplicerad.
När jag går igenom förundersökningen så inser jag nog för första gången hur stort det här är, hur många föremål det handlar om, hur många vrak under hur lång tid det har pågått. Förundersökningsprotokollet är på 1200 sidor. Mängder av bilder, mängder av förhör och vittnesuppgifter, expertutlåtanden.
Utredningen har blivit enorm.
Det blir verkligt på något sätt. Man får se bilderna, man får gå igenom förhören med männen och faktiskt fatta vad det är som har pågått där nere på havets botten.
Kustbevakningen och SMTM har samarbetat tätt i 1,5 år för att kartlägga varje steg i männens misstänkta plundringar. Och Therese Dorsch på Kustbevakningen är nöjd över arbetet som utförts i det här historiska fallet.
Shit, vi har fått ihop det liksom. Vi har sytt ihop den här säcken så bra att en senior kammaråklagare faktiskt tycker att det är tillräckligt bra för att kunna väcka åtal. Vi hade lyckats så pass bra att han tyckte att det här, nu kör vi liksom.
Det blir 11 åtalspunkter. Männen misstänks för att ha tagit fornfynd och för att ha skadat fornlämningarna, alltså vraken. I hovrätten döms männen för grovt fornminnesbrott för att i flera fall ha plockat upp föremål som är tillverkade innan 1850.
Det blev långa fängelsestraff för 3 av de 4 män som anklagats för flera fall av vrakplundring utanför Kalmar läns kust.
Till exempel visade det ju sig att den där järnkanonen som 2 av männen plockade upp 5 år tidigare, den som de släpade med sig till land och sen förvarade i ett garage, den var från 1600-talet. Tingsrättens dom var lindrigare, men nu dömer alltså hovrätten männen till fängelsestraff.
Männen nekar till alla brott. De hävdar fortfarande att det inte handlar om fornfynd utan om så kallade lösfynd, som de menar inte är skyddade av fornminneslagen, till skillnad från då experterna, marinarkeologerna som inkopplade i utredningen. De tycker att det här är en rättsskandal.
Ja, hela arkeologin handlar ju om studier av fynd. Och det som är jätteviktigt, det är precis som en motplats eller en händelse av något slag, där du ska försöka förstå en händelse, så är man ju, det bästa är om fynden är helt orörda och när den ligger i sin kontext. När den är lösryckta ur sin kontext, då kan inte vi på samma sätt berätta en historia. De här vraken, det är ju allmänhetens, det är ju allas. Så det är liksom ingen myndighet som äger de här, och det är framförallt inga, de som plundrar äger definitivt inte det här. Nej. Och det gör ju att man blir förbannad.
Utredningen har inte kunnat visa att männen sålt några föremål, utan det verkar som att männen framförallt själva har samlat på fynden.
Ställt ut dem i hemmet eller placerat dem i undangömda lådor. Några saker har getts bort som gåvor. Så det här verkar snarare handla om ett intensivt samlande än att de skulle tjäna pengar på det här.
Föremålen som inte är bevisade fornfynd har lämnats tillbaka till männen. Men det som däremot bedömdes vara just det har staten tagit över.
Vissa av de här föremålen kan säkert komma att hamna på museer eller i alla fall i någon samling på något lager.
Åklagare Magnus Ling säger att han yrkade på fängelse eftersom att det handlar om så pass grova brott.
Man har gjort detta vanemässigt, systematiskt. Man har dykt rätt långt ner som kräver särskild utrustning. Och man har också kartlagt de här vraken. Det finns ett vrakregister där man har försökt leta efter vrak.
Och det här handlar också om förstörelse av vår gemensamma historia. Som marinonkologerna kallade, havet var dåtidens viktigaste handelsvägar, resevägar. Och där i botten på Östersjön finns mängder av information som vi inte har, men som vi kan hämta om vår historia. Bara det får förbli orört.
De dömda männen fortsätter att förneka brott och menar att de bland annat straffas för varandras gärningar. Att bevisningen är felaktig och att det i flera fall inte handlar om fornminnen. En av advokaterna skriver i sitt yttrande att hans klient inte tagit upp något av de föremål som är aktuella i de olika åtalspunkterna. Advokaten skriver också om sin klient att i flera fall har han inte ens varit i vattnet då det påstådda brottet ägt rum. De har alla fyra lämnat in överklaganden till Högsta domstolen. Jim Hansson på Statens maritima och transporthistoriska museer jobbar med att bevara alla de vrak som finns i Östersjön. Och han menar att vrakplundringar gör permanenta skador på fornlämningarna.
Jag tror inte att det är jättemånga av de här personerna som gör det under ytan skulle göra det exempelvis i en kyrka eller på ett museum eller på ett gravfält på Birka eller någonting. Att när man går en guidad tur. Vänta då, jag har med en spade, jag ska bara ta med mig en souvenir, så jag gräver lite här. Alltså, det händer, men under ytan så är det tydligen helt okej. Okay, men det är exakt samma historia. Bara två olika miljöer. Så det hänger ihop. Så det är det som många nog inte riktigt förstår. Och det är det som förstör en hel del för oss då. Ju mer prylar som försvinner från en vrakplats, det är som att rycka sidor ur en bok. Har du tagit tillräckligt många föremål, ja, då har du nästan, då är innehållet borta. Då kan du liksom inte förstå historien. Du har bara skalet, omslaget.
Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Joel Sund, reporter på DN. Och producent, det var Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker och slutmix, Patrik Miesenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom förutom från DN, från Sveriges Radio, SVT och Kustbevakningen. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.